Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Predikotexten är hämtad från Malakis bok, dess fjärde kapitel, verserna 1 och 2 och 56. Och vi läser dessa ord i Jesu namn. Se, dagen kommer, den brinner som en ugn. Då ska alla högmodiga och alla som handlar ogudaktigt vara som halm. Dagen som kommer ska bränna upp dem, säger Herren Sebaot. Den ska lämna kvar varken rot eller kvist. Men för er som fruktar mitt namn ska rättfärdighetens sol gå upp med läkedom under sina vingar. Då ska ni komma ut och hoppa likt kalvar som släpps ur sitt bås. Så jag ska sända till er profeten Elia innan Herrens dag kommer, den stora och fruktansvärda. Han ska vända fädernas hjärtan till barnen och barnens hjärtan till deras fäder, så att jag inte kommer att slå landet min tillspillogivning. Amen. Herre, skriv dessa ord på våra hjärtan, så att vi inte glömmer dem, utan så att de kan verka i oss det eviga livet. Amen. Vår predikotext ger anledning till ett ämne som det inte så ofta talas om. Det finns ett motsatsförhållande i det som profeten säger om Herrens dag. Profeten säger dels att Herrens dag brinner som en ugn och att alla som handlar ogudaktigt ska vara som halm. Och vi vet ju hur det går med halm om man sätter det i en ugn som brinner. Det förtärs. Men profeten säger också att för dem som fruktar Herrens namn ska rättfärdighetens sol gå upp med läkedom under sina vingar. Vi ska idag stanna inför detta motsatsförhållande, men först ska vi säga något om profeten Malaki och hans tid. Malakis bok skildrar förhållandena i Juda vid omkring mitten av 400-talet före Kristus. Till skillnad från till exempel Jeremias och Hesekiels bok handlar Malakis bok om tiden efter fångenskapen i Babylon. Malaki verkade samtidigt som Esra och Nehemia, Sakaria och Haggai. De två sistnämnda känner vi igen som profeter som tillika med Malaki har gett upphov till en profetbok i Bibeln. Dessa böcker, småprofeterna brukar man kalla dem, så ingår i en skriftrulle som kallas 12 profetrullen och som kommer sist i vårt gamla testament. I den hebreiska Bibeln kommer inte sist, utan där kommer de så kallade skrifterna efter 12 profeterna. Ni kommer kanske ihåg att GT, vårt gamla testament, är indelat i 3 delar. Lagen, profeterna och skrifterna. Och egentligen heter den hebreiska bibeln ingenting annat än just lag, profeter, skrifter. Men om vi går tillbaka till den uppställning vi har i vår bibel, så hittar vi där Malaki sist. Och detta är rätt passande eftersom han är den sista utposten före de så kallade 4 tysta århundradena före Nya testamentet träder in. Intressant nog slutar Gamla testamentet med profetien i Malaki. Så jag ska sända till er profeten Elia innan Herrens dag kommer, den stora och fruktansvärda. Han ska vända fädernas hjärtan till barnen och barnens hjärtan till deras fäder, så att jag inte kommer att slå landet med tillspillogivning. Denna profetia gick i fullbordan när Johannes döparen trädde fram på arenan. Uppfyllelsen av Malakis ord ser vi kanske bäst hos Lukas i hans evangelium. I det första kapitlet hör vi en ängel citera Malakis ord i samtal med prästen Sakarias, som var far till Johannes döparen. Med hjälp av denna ängels bibeltolkning och en del andra utsagor i Nya testamentet, så vet vi att Malaki verkligen talade om Johannes döparen när han profeterade. Ängeln sade bland annat: han ska gå framför honom, det vill säga framför Messias, i Elias ande och kraft, för att vända fädernas hjärtan till barnen och omvända de olydiga till ett rättfärdigt sinnelag, och så skaffa åt Herren ett folk som är berett. Lukas 1:17. Nu ska vi inte säga mer om Malaki Johans profetier om Johannes döparen och om Messias, utan ni får som hemläxa att läsa Malakis bok och det första kapitlet i Lukas evangelium. Så ser ni där parallellen mellan dessa. Vi ska nu istället gå över till att tala om Herrens dag, som vår predikotext handlade om. Och vi ska då först fråga oss vad profeten syftar på när han talar om Herrens dag. Vissa utläggare, till exempel Giselierna, ser här ett uttryck för Messias ankomst i köttet och hur evangeliets ljus skulle uppenbara och döma ogudaktigheten hos folket. Paul Kretzmann tolkar Herrens dag som hela den nytestamentliga tiden, som kulminerar i och med domedagen. Och om vi ser på hur uttrycket Herrens dag används i Nya testamentet, så finner vi att det i regel används om den yttersta dagen, det vill säga domedagen. Men jag tror att Kretzmann träffar rätt bra när han säger att det handlar om hela den nytestamentliga tiden, som börjar med Messias första ankomst och som slutar med hans andra ankomst. När det talas om en dag som brinner och hur de ogudaktiga förgörs, är detta ju något som vi ofta förknippar med domedagen. Och vi kan också komma ihåg vad Johannes döparen säger om Jesus, att han har sin kastskovel i handen för att noga rensa sin tröskplats och samla in vetet i sin loge. Men agnarna ska han bränna upp i eld. Och senare berättar Matteus att Jesus vid tidens slut ska säga till skördemännen: samla först ihop ogräset och bind det i knippen som ska brännas upp, men vetet ska ni samla in i min loge. Men Malaki talar också om att Messias ankomst kommer att vara en soluppgång. Rättfärdighetens sol ska gå upp för dem som fruktar Herrens namn. Och Lukas tillämpar dessa ord på Jesus när han skriver i det första kapitlet av sitt evangelium, det som vår psalm, vår gradualsalm idag handlar om: och du barn ska kallas den högstes profet, ty du ska gå före Herren och bana väg för honom och ge hans folk kunskap om frälsning, att deras synder är förlåtna för vår Guds innerliga kärleks skull. I kraft av den ska en soluppgång från höjden besöka oss, för att ljus ska skina över dem som sitter i mörker och dödsskugga och styra våra fötter in på fridens väg. Jesu ankomst var som en soluppgång. Gud steg ner till jorden. Ordet blev kött och tog sin boning bland oss, eller tältade bland oss, som det ordagrant står i Johannes 1. Det är detta som avses i Jesajas Emanuels profetia. Emanuel betyder ju som bekant Gud med oss. Med oss är Gud. Gud steg alltså ned och slog upp sitt tält ibland oss. Och det som Malaki säger i vår text syftar alltså inte endast på domedagen, utan på hela den nytestamentliga tiden, från Jesu födelse till tidens ände. Vi ska nu gå in på det motsatsförhållande som jag talade om i början, som Malaki nämner om. Han skriver å ena sidan att Herrens dag brinner som en ugn, och att alla högmodiga och alla som handlar ogudaktigt då ska vara som halm. Dagen kommer att bränna upp den. Och det ska varken lämnas kvar rot eller kvist. Men å andra sidan ska Herrens dag vara en ljus dag. Men för er som fruktar mitt namn ska rättfärdighetens sol gå upp med läkedom under sina vingar. Då ska ni komma ut och hoppa likt kalvar som släpps ur sitt bås. Senaste söndag handlade predikan om hur Jesus läste och predikade över profetian i Jesaja 61, där det står: Herrens ande är över mig, ty Herren har smort mig till att predika glädjens budskap för de ödmjuka. Han har sänt mig för att förbinda den som har ett förkrossat hjärta, att ropa ut frihet för de fångna och befrielse för de bundna, till att predika ett nådens år från Herren, en hämndens dag från vår Gud, för att trösta alla sörjande. Ett nådens år och en hämndens dag, läste vi. Studsar du till inför dessa ord? Vad har nåd och hämnd över andra att göra. Vi ska också se på några ord i Jesaja 35. Ett kapitel med mycket evangelium. Öknen och ödemarken ska glädja sig. Hedmarken fröjda sig och blomstra som en lilja. Den ska blomstra skönt och fröjda sig. Ja, fröjda sig och jubla. Libanons härlighet ska ges av den. Karmels och Sarons prakt. De ska få se Herrens härlighet, vår Guds majestät. Stärk kraftlösa händer. Styrk vacklande knän. Säg till de försagda. Var starka. Frukta inte. Se, er Gud kommer med hämnd. Vedergällning kommer från Gud. Han kommer själv och frälsar er. Då ska de blindas ögon öppnas och de dövas öron upplådas. Den lame ska hoppa som en hjort. Den stummes tunga ska jubla. Ty vatten ska bryta fram i öknen. Strömmar på hedmarken. Stärk kraftlösa händer, styrk vacklande knän. Se, er Gud kommer med hämnd. Vedergällning kommer från Gud. Han kommer själv och frälsar er. Jesaja skriver underbara och tröstande ord. Och så plötsligt börjar han tala om hämnd och vedergällning. Hur kan detta komma sig? Jo, Herrens dag ses här ur två olika perspektiv. Guds folk här i världen är som ett belägrat folk som hela tiden ansätts och kränks av en ockupationsmakt. När så Gud kommer till sitt folk och frälsar det från ockupationsmakten, så blir det stor glädje bland Guds barn. En soluppgång från höjden besöker dem. Men för djävulen och de onda andarna går solen för evigt i moln. För Guds folk inträder nådens år, jubelåret. Men för fienden är samma dag en hämndens dag. Det finns en vinnare och en förlorare. När Messias, Jesus Kristus, föddes i världen, så fanns det både de som tog emot honom med glädje och de som ville döda honom. Betlehems herdar, smutsiga och föraktade, tar med glädje mot Jesus barnet, medan Herodes den store ville döda det. Han ser en konkurrent i det lilla barnet. På samma sätt är det när Jesus rider in i Jerusalem. Han tar sig emot som en kung av folket. Men folkets ledare sökte efter ett sätt att röja honom ur vägen. Det finns alltså vinnare och förlorare. Ibland blir människor illa berörda av att Bibeln talar om hämnd. Gud är ju kärlekens Gud, och hämnd ska väl inte finnas i hans vokabulär. Speciellt inte när det gäller Nya Testamentets Gud. Också kristna kan ha svårigheter med detta. Liberala teologer förkastar ofta de ord i Bibeln som talar på detta sätt och menar att det inte är Guds ande som har inspirerat dessa ord. Dessa ord är istället, menar man, människors föreställningar om den onde och grymme skaparguden. Men Gud, han är enligt sin egen utsago den Gud som dels förlåter synd och dels straffar synd. Guds ande vittnar om båda dessa sidor av Guds väsen. Anden har inte endast skrivit det heliga evangeliet i Bibeln om ett nådens år från Herren, utan han har också skrivit om hämndens dag. Han har också förkunnat lagen. Han har uppenbarat att Gud inte endast vill förlåta synder och syndaren, utan också straffa honom. Vi kan här tänka på de kananeiska folken som hade följt sina synders mått och som Gud ville straffa för deras synder. Israels barn fick uppdraget att fungera som Guds vredesris. Men de ville inte straffa synden fullt ut, utan de sparade en del kananeer på sitt område. Vi kan också tänka på hämndesalmerna. Vi har alla kanske blivit att fundera en del kring dessa när vi har stött på dem, när vi har läst Psaltaren. Hur kan David be Gud fördöma hans förföljare och att han ska fördriva dem för deras många synders skull, som han gör i den femte salmen? Hur kan han be att Gud ska bryta den gudlöses arm och att han ska gå till rätta med de ondas ogudaktighet, som han ber i den tionde salmen? Det låter ju rent av okristligt. Så bad ju till exempel inte Stefanos när judarna stenade honom. Och vi ska också läsa några ord från en annan hemlesalm från Psaltaren 35. Herre, gå till rätta med dem som går till rätta med mig. Strid mot dem som strider mot mig. Tag sköld och rustning och kom till min hjälp. Drag fram spjutet och spärra vägen för mina förföljare. Säg till min själ, jag är din frälsning. Låt dem komma på skam och blygas som står efter mitt liv. Låt dem tvingas tillbaka med skam som tänker ut ont mot mig. Låt dem bli som agnar för vinden. Låt Herrens ängel driva bort dem. Låt deras väg bli mörk och hal. Låt Herrens ängel förfölja dem. De utan orsak hade gömt sin nätgrop för att fånga mig. Utan orsak hade grävt den för att ta mitt liv. Låt ödeläggelse oväntat komma över dem så att de själva fångas i det nät de har lagt ut och till sitt fördärv faller i samma grop. Kanske är det någon som i likhet med mig har studsat inför den växling i tonen som finns i den kära och mycket kända psalm 139. Först talar David om hur Herren omsluter honom på alla sidor och håller honom i sin hand och hur övermåttan underbart Gud har skapat honom. Vi kan läsa på följande sätt. Hur outgrundliga är inte för mig dina tankar, Gud? Hur stora är inte deras mångfald? Skulle jag räkna dem är det fler än sandkornen. När jag vaknar är jag ännu hos dig. Men sedan ändrar tonen plötsligt. Gud, om du ändå ville döda de ogodaktiga, låt de blodtörstiga vika ifrån mig, de som talar om dig med svek i sinnet, de som har fört dina städer i fördärv. Skulle jag inte hata dem som hatar dig, Herre? Skulle jag inte känna leda vid dem som står dig emot? Jag hatar dem med starkaste hat. Mina fiender har de blivit. Utransaka mig, Gud, och känn mitt hjärta. Pröva mig och känn mina tankar. Se till om jag är på en olycksväg och led mig på den eviga vägen. Kan en kristen människa verkligen be sådana böner? Frågar vi nu kanske. Kan en kristen människa be att hämnden ska drabba Guds fiende, djävulen och världen? Mitt svar är ja. Vi har alla gjort det. Det hör till våra rutiner som kristna. Och vi ska om en kort stund göra det igen. Det är nämligen så att varje gång vi ber Herrens bön, Fader vår som är i himmelen, så ber vi om hämnd på våra fiender. Detta ser vi klart av Luthers utläggning såväl i den lilla som i den stora katekesen. Vi ska ta som exempel den andra och tredje bönen. Först tillkommer ditt rike, som han utlägger på följande sätt i den stora katekesen. Allt detta är detsamma som att säga: Käre Fader, vi bedjer dig, giv oss först och främst ditt ord, så att evangelium må rätt vara predikat i världen. Giv vidare att det må genom tron mottagas samt vara verksamt och levande i oss, och att ditt rike sålunda må hava framgång bland oss genom ordet och den helige andes kraft, samt djävulens rike nedslås, så att han icke mer må hava någon makt, rätt eller makt över oss, till dess hans rike äntligt alldeles blivit förstört och synd, död och helvete till intet gjorda, för att vi skulle evigt leva i fullkomlig rättfärdighet och salighet. Och den tredje bönen, se din vilja, så som i himmelen, så på jorden, utlägger Luther på följande vis. Därför är det här lika nödvändigt som beträffande allt annat, att vi bedja utan återvändo. Käre Fader, se din vilja, icke djävulens eller våra fienders vilja, ej heller någons bland dem som förföljer eller söker undertrycka ditt heliga ord eller som förhindrar ditt rike. Och giv oss att vi med tålamod bära och övervinna allt som vi därför måste lida, så att vårt arma kött icke måtte av svaghet eller tröghet giva vika och avfalla. När Guds rike går framåt så går djävulens rike bakåt. När Guds vilja sker så går djävulens vilja om intet. Guds vilja kan inte ske utan att någon blir trampad på tårna. Så vill den moderna toleranta människan ha det när man rabblar sitt mantra lev och låt leva, låt alla blommor blomma och så vidare. Men det går inte. En ockupationsmakt kan inte rivas på flykten utan att det lider nederlag. Vi kan här tänka på dagen D, den 6/6/1944, när de allierade i andra världskriget landsteg i detta av Nazityskland ockuperade Frankrike. Det var en glädjens dag för det kuvade franska folket, men för de tyska soldaterna var det en dålig dag. På samma sätt var det i Stillahavskriget när amerikanerna befriade de öar som japanerna hade ockuperat och terroriserat i flera år. Folket befriades, men det kunde inte ske utan att ockupationsmakten nedgjordes. Befolkningen hade länge levat kuvade och plågade, men nu hade befrielsens dag kommit. Den kom som en soluppgång för de fattiga och plågade. Men för ockupanterna brann den dagen som en ugn, för att låna Malakis ord. Må Gud bevara oss från den moderna humanismens tankar. Frälsningen är inte universell. Helvetet är tillrätt åt djävulen och hans änglar. De kommer inte att bli frälsta, vilket ibland har hävdats till och med av kyrkofäder. Och de människor som tillhör djävulen kommer inte heller att bli frälsta. De som strider tillsammans med djävulen, det vill säga världen, kommer att gå under tillsammans med härföraren. De kommer att vara som halm på hämndens dag. Det råder nu inbördeskrig i denna gudskapade världen. Den fiendskap mellan kvinnan och ormen och mellan kvinnans säd och ormens säd som Gud utlovade redan vid syndafallet, den är ett faktum. Djävulen och den icke-troende världen är den stridande kyrkans fiender. Men på samma gång utgör det icke-troende ett missionsfält. Vi ska be för deras frälsning, att Gud inte ska tillräkna dem deras synder. Och denna bön vill Gud gärna höra, för han vill ingen syndares död. Denna bön är en bön i enlighet med Guds heliga evangelium. Men på samma gång ska vi be att Herrens dag ska komma med både frälsning och hämnd. Vi kan med frimodighet stämma in i Davids hämndesalmer, som är inspirerade av den helige ande, och be att Gud ska förgöra det onda och straffa synden. När Gud driver bort fienden för oss och skingrar mörkret, då ska vi med ohöljt öga se rättfärdigt en sol gå upp med läkedom under sina vingar. Vi ska komma ut och hoppa likt kalvar som släpps ur sitt bås. Det, ni kära vänner, som har kommit till åren och som dras med en del krämpor. På den dagen ska ni hoppa, och vi alla ska hoppa som kalvar som släpps ur sitt bås på våren. Låt oss en tid som återstår till Herrens andra ankomst, eller tills vi dör saliga i Herren, stå fasta i vår tro och tåligt vänta på vår Gud och frälsare Jesus Kristus. Amen. Så vilar dig Herrens nåd att saliga vi bliva, men fast och evigt är hans råd att det de trogna giva. Vi hava Idas skröplighet, i Gud är all vår salighet. Ske honom pris och ära. Amen.